Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF SISU. Och idag så har vi med oss våran reporter ifrån Västgötaslätten, Andreas Fäger. Välkommen!
Tackar, tackar.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är riktigt bra.
Härligt. Och idag så ska vi prata med en person som hade kunnat varit ännu mer aktuell just idag när vi står och spelar in det här. Eller också även på torsdag då när det här avsnittet kommer släppas. När ni hör det här så att säga. Så hade den här personen kunnat varit ännu mer aktuell än vad hon kanske är nu. Eller vad säger du, Andreas?
Ja, men det stämmer ju. Det kunde ju varit att hon firade SM-guld här igår som du säger. Men det får vi se. Det kan ju bli så även nästa helg.
Vem är du har träffat?
Jag har träffat Älvsborgs klubbläkare Matilda Lundblad.
Och hon är ju en person som har... Nu har hon jobbat i Älvsborg under ganska lång tid. Men innan det har hon jobbat en hel del med damfotboll. Och har en viss kunskap kring ett ämne som vi inte pratar om så jättemycket inom idrotten. Som jag tycker är viktigt att prata om. Både för de som är utsatta för det och för oss som finns runt omkring. Och det är ju mens helt enkelt, hur det påverkar våran prestation och hur det påverkar vårat idrottande helt enkelt. Och Matilda har ju mycket kunskap kring det här ämnet, visst är det så?
Ja, absolut, hon är proffsig på alla sätt och vis och är med liksom i de sista forskningsrönen och följer liksom de här frågorna på ett väldigt intressant sätt och hade nog kunnat prata väldigt, väldigt mycket längre, men ja, det var väldigt spännande samtal.
Men då tar vi och lyssnar till den här nyttiga informationen som Matilda vill delge oss i det här avsnittet.
Då hälsar jag dagens gäst, Matilda Lundblad, välkommen till podden.
Tusen tack.
För de som kanske inte håller på Älvsborg, vem är du?
Ja, Matilda Lundblad heter jag. Jag är idrottsläkare, distriktsläkare i grund och botten. Har jobbat på privat ortopedsjukhus också och doktorerat inom ortopedi. Jag har också jobbat som klubbläkare väldigt många år för två olika allsvenska damlag. Jitex började jag med när de låg i allsvenskan och sen Kopparberg, Göteborg som nu är Häcken. Där var jag också 7 säsonger. Men sen har jag ju varit i Älvsborgs herrlag i 11:e säsongen nu då. Så att ja, det var lite kort om mig. Sen gör jag en hel massa andra grejer också. Men jag sitter med i medicinska kommittén i Svenska fotbollförbundet. Dispenskommittén i svensk antidoping. Jag har jobbat mycket kliniskt på olika kliniker och vårdcentral men också en hel del digitalt.
Det finns nästan upphov för fler poddar utifrån din kunskap här, men vi kör på temat mens och prestation idag.
Ja, det låter som en bra idé.
Är det fortfarande ett tabubelagt ämne tycker du?
Nej, men jag tycker att det har skett ett litet skifte där och vi pratar mycket om menstruation inom liksom idrott och så. Fotbollförbundet har drivit olika projekt när man pratar med gräsroten om att liksom, såklart flicklagen inte ska ha vita shorts och att man liksom stoppar i lite mensskydd i liksom fysioväskorna och så. Så att det har skett ett skifte. Men det är ju jättebra som vi gör idag att vi pratar om det och att man hela tiden blir påmind om det. Det är klart att det till viss del är det fortfarande, men att det har skett en stor förändring. Så, absolut.
Lite generellt, hur påverkas den fysiska statusen runt en mensperiod?
Ja, precis. Alltså för mig som idrottsläkare så är det två absolut viktigaste bitarna. Och det ena är ju hjärnstatusen. Alltså vi kontrollerar och följer ju, om man pratar om elitidrottande kvinnor då, så kontrollerar vi och följer hjärnstatusen. Alltså man tar blodprover då. För att när du menstruerar så minskar ditt hjärnvärde. Och det kan vara så att man får blodbrist och då minskar ju både orken och prestationsförmågan, eftersom att det är ju hjärnet som transporterar syre till musklerna då. Och det är någonting som är implementerat i, till exempel inom fotbollen så har man, ska man spela i damallsvenskan för att få sin licens som klubb och lag, så behöver man också göra medicinsk check, vilket till exempel att du behöver ha en matchläkare på alla matcher, och du behöver också ta liksom blodstatus, några blodprover, och där är det absolut viktigaste provet om du frågar mig, så är det ju just med hjärnstatusen där då för våra kvinnliga idrottare då. Och dippar man ner i järn, så kan man ju också, vi pratar hela tiden med damspelare om att äta liksom järnrik kost med gröna bladgrönsaker, kött, paprika, fullkornsprodukter och så vidare, bönor. Men också att dippar du ner, så kan du faktiskt behöva receptbelagda tabletter för att klara och komma upp i järnvärde. Och det är inte helt ovanligt, så att det är en väldigt viktig sak att, liksom, att märka så att inte det går obemärkt förbi och man tror att det är liksom, psykologisk trötthet eller så. Och den andra biten är ju smärtor, menssmärtor, alltså PMS, det som kommer innan man börjar menstruera precis. Så som läkare hjälper man ju till där, att det kan vara att ge smärtlindrande tabletter eller så. Och vissa kvinnor som har mycket problematik kring PMS, det är inte alla som tycker att det är speciellt jobbigt, utan man kanske har lite grann ont i magen och så, men inte ser det som något större problem. Men vissa elitidrottare, då brukar jag använda ett verktyg som jag kallar för liksom mensdagbok, som man skriver upp ungefär när smärtorna börjar komma inför mensen, så att man kan liksom också förebygga lite, att man inte sätter in de här liksom smärtstillande tabletterna för sent och så. För kroppen kan känna sig ganska nedsatt av att ha haft ont och ha ont. Sen kan ju också träning i sig, tränar du 3 gånger i veckan på en viss nivå, så minskar ju det också menssmärtor och PMS-smärtor. Så det är också positivt med träning just när det gäller det. Så det är framförallt de två bitarna, smärtor och hjärnvärdet, som jag som idrottsläkare behöver hålla koll på då.
Du var inne på det lite där, men finns det dagar i mensperioden som du kanske ska undvika träning helt, eller kan det vara tvärtom, att man ska kunna träna väldigt hårt vissa dagar?
Ja, alltså det finns en del studier som har gjort, som har tittat på de här olika bitarna, men det är ganska små studier och ganska svagt liksom studieupplägg och så. Men liksom i teorin, så det som man vet är att de 2 första veckorna under menstruationen, så då har du lite mer östrogen och potentiellt kan bygga muskler på ett annat sätt. Så att jag vet att det nu löper en studie på, när man håller på att samla in data, och då tittar man på 2 olika grupper med elitmotionärer, att man lägger mycket fokus på träning, både kondition och styrka, under de första 2 veckorna. Och sen så glesar man ut det mer de sista 2 veckorna under menscykeln. För att det i teorin skulle liksom make sense, men sen vet vi inte riktigt utfallet av det. Och tittar du på en sport som fotboll, det är väldigt svårt att liksom periodisera ut efter sin menscykel, oavsett vad det här resultatet säger. Men skulle man se att man faktiskt har stora effekter som fotbollsspelare i prestation, att lägga mer träning, så skulle jag gissa att man lägger in kanske lite mer tryck liksom som individ på styrkan de 2 första veckorna då. Men sen så finns det ju, till exempel Chelsea har ju gjort en ganska stor grej av att man liksom periodiserar lagets träning och på individnivå och så ut efter menscykeln. Men frågar du mig, så har man dragit lite långtdragna slutsatser av de få liksom forskningsstudierna som är gjorda. Men samtidigt tycker jag att det är jättebra att man pratar om det och att det tas upp. Och jag tror att det är väldigt uppskattat. För att, och det som det gör framförallt är ju att man börjar tänka inåt liksom, som enskild idrottare. För det är ganska individuellt också hur man påverkas av sin menstruation. Att man börjar tänka kring det och försöker liksom optimera hur man lägger upp sin träning och så. Så det finns absolut få positiva delar i det, men... det är inte så att man skulle kunna ge några generella rekommendationer ännu hur man periodiserar sin träning ut efter menscykeln, för att det finns ingen bra forskning som ligger till grund för det, så att man faktiskt kan dra sådana slutsatser ändå.
Upplever du att det kan finnas kulturella strukturer som gör att en del tjejer avstår träning helt under mensperioden?
Ja, alltså det är ingenting som vi ser på elitnivå så i Sverige, eller som jag har sett på elitnivå i Sverige. Men jag vet ju, jag har suttit med i någon menscirkel med olika bakgrund hos de som medverkar där, och hört historier om hur man i vissa länder inte med på gympan och så. Och att i Sverige är det ju lite tvärtom, att man verkligen uppmanar att man ska vara med på till exempel gympan. Och är det någon idrott ska man inte ha vita shorts. Och man kan titta generellt, alltså en kvinna blöder ju, om man har sin menstruation så blöder man 6 år i snitt av sitt liv och lägger ungefär 40 000 kronor totalt på mensskydd. Så att det är någonting som pratas en del om i Sverige, och som jag liksom kommunicera till liksom kvinnliga idrottare, är ju att använd gärna menskoppar. Det finns bra menskoppar som är säkra, och du blöder inte igenom på samma sätt som man gjorde de tidiga menskopparna, som var ganska obekväma och man blödde igenom en del. Och uppmanar också liksom ledare att se till och ha en förståelse för att liksom det är ganska obekvämt om man blöder mycket att ibland utöva sin idrott, och det behöver finnas en förståelse för det. Så sen finns det ju en trend att hoppa över mensen nu, för den möjligheten har egentligen funnits sedan 60-talet när p-pillerna kom, men tidigare så fanns det ju en myt som också fanns väldigt utbrett bland läkare, eller vi visste inte tillräckligt mycket på den tiden, utan man trodde att ja, men det är väldigt viktigt att man blöder ge, alltså att man ja, men som man kallar det, att man blöder en gång i månaden och släpper igenom sin, eller släpper fram sin menstruation. Men nu vet vi att det är inte så att det gör någon speciell nytta att släppa fram sin menstruation, utan det är ingen fara om man vill liksom äta ihop sin karta, så man kan säga att man inte äter sockerpillerkartan då, utan att man äter hormontabletterna hela tiden. Så det är också en tydlig trend som jag ser bland unga idrottare, speciellt unga. Och det kanske är så framöver att vi går mot en generation som inte kommer att menstruera så mycket längre. Sen så finns det också, alltså, det finns ju också östrogenet, alltså som är ett kvinnligt könshormon som du har mycket kring ägglossning och så, ökar ju, det vet vi att det ökar, alltså laxiteten, alltså slappheten i ledband och så. Och det är ju också en aspekt hur menstruation potentiellt kan påverka då skador. Och så i teorin så skulle det kunna vara så att man har färre skador de sista 2 veckorna i sin menstruationscykel. Men det är också någonting som, det är så väldigt många olika variabler som påverkar, och det är ingenting som man har tittat närmare på eller lyckats hitta något tydligt samband. Men vi vet att det påverkar i alla fall.
För det är lite det man har hört ibland, att tjejer kanske har lite annorlunda skador än killar och så här. Och då, det skulle ju kunna kanske finnas någon koppling till också när det händer då, vilka perioder.
Ja, men precis. Och det som är ett stort problem just för kvinnliga elitidrottare och idrottare är ju i de här pivoterande idrotterna som vi kallar, alltså fotboll och så, när man vänder och vrider, och handboll och så. De här korsbandsskadorna och allvarliga knäskadorna sker ju precis i samband med, eller precis efter den här snabba tillväxtspurten som man har under puberteten hos damer. Och det har ju absolut att göra med liksom en hormonsammansättning som man har för att man är kvinna, och också som man har liksom, en del i att vara kvinna är ju att man har en hormoncykel då som är kopplad till menscykeln. Och skillnaden där, killarna har ju samma tillväxtspurt, men det våra manliga idrottare, där hänger liksom explosiviteten och liksom, stabiliteten i muskulaturen med i den tillväxtspurten, alltså den muskulaturen som ger en stabilitet som skyddar oss mot skador. Det är någonting som våra kvinnliga idrottare måste bygga upp med sådana här träningsprogram, till exempel knäkontroll eller andra sådana som man kallar neuromuskulära träningsprogram. Så du tränar till exempel knäkontroll, som är det svenska motsvarigheten då. Då tränar du 15 minuter i 2 till 3 gånger i veckan. De här stabiliserande liksom knäkontrollsövningarna, så kan du minska de här allvarliga knäskadorna med liksom 65-70%, vilket är helt fantastiskt. Och då bygger du upp den stabiliteten liksom under tiden. Det är därför vi uppmanar att, liksom, att man börjar med det i tonåren, framförallt på damsidan, och fortsätter med det över den här tillväxtspurten och liksom efteråt också, så att man får det som lite mer naturligt kommer för våra herrspelare. Så att det har ju absolut också med hormoner att göra.
Utifrån det du pratar om där, så finns det ett ganska brett underlag för både under mensperioden, men även att jobba med knäkontroll, att man kanske då släpper upp tjejer för tidigt i tuff verksamhet. Det finns ju en del sporter eller idrotter som har en åldersgräns på att man inte ska tävla mot för gamla innan en viss ålder och så vidare.
Ja, men precis. Och alltså, det finns ju olika delar som skiljer sig dam och herr, och det är ju mer utbrett liksom akademiverksamheten och så på herrsidan, och pojkar som går upp till här får lite mer kontinuerlig övergång. Det kan se annat ut på små orter, men generellt lite mer naturlig övergång, att det sker stegvis, att man går till en annan nivå. Men damer, har du en damspelare, en flickspelare som kommer fram som talang ganska tidigt, så finns det inte riktigt inbyggt samma liksom stegvis progress, utan det kan vara så att man får spela alla juniormatcher, men man spelar också dammatcherna, för att det finns inte tillräckligt mycket liksom organisation och spelare. Generellt sett så har man på elitnivå 2 skadade spelare, olika spelare hela tiden såklart, olika skador, men generellt sett har man 2 spelare som är skadade hela tiden. Så att vi behöver ha bra kvalitet på spelarna på bänken också. Och det tror jag är en väldigt viktig del i framgång om man spelar i allsvenskarna, men också en viktig del så att det inte blir att man plockar in juniorer som inte faktiskt är redo för att spela sån tuff fotboll som det kan vara på ett snäpp upp, utan man behöver kontinuerligt bygga upp en tolerans i att huvudet hänger med i tekniken, och att också fysiken hänger med, och successivt får bygga upp toleransen för att motstå liksom skador på de här lite tuffare matcherna och träningarna då.
För du är ju inne på det lite där, men rent krasst så har ju dam- och flickspelarna en ännu större utmaning än vad killarna har i att man då även har mensperioden som är ytterligare en stor utmaning, medan killarna har ju inte det, men att det liksom ändå är en faktor till som kanske går lite under radarn när man generellt sett pratar utan att vara jättekunnig.
Ja, men jag skulle väl säga att generellt sett så de flesta spelarna klarar ju att spela och prestera oavsett var i sin menscykel man är. Sen handlar det ju lite om att liksom, om man förebygga så att man inte har liksom järnbrist eller att man inte har jätteont och liksom därför inte kan fokusera och så. Men Jag skulle säga att de flesta spelare, för de flesta spelare är det inte ett stort problem så. Men det är absolut skillnader i andra bitar också, anatomi och liksom, män har mer testosteron som är uppbyggande hormon och så. Så det är ju ett annat skadepanorama också hos damspelare. Vi ser till exempel hjärnskakningar, man får allvarligare symptom om man är borta längre från fotbollen. Och vi har också mer stressfrakturer, vilket också kan vara kopplat till att man inte menstruerar överhuvudtaget under en längre period. Om man gör det för att man äter p-piller är en sak, men om man gör det för att man har energibrist över tid, så ger ju det också en benskörhet. Så. Och det är någonting som vi ser mer i individuella idrotter, men det kan också dyka upp som en problematik i fotboll också till exempel.
Vilka områden tycker du att styrelser och typ sportgrupper och sånt, oavsett vilken idrott det är, att de bör tänka på när det gäller flick- och damverksamhet och kopplingen då mens och prestation här i framtiden?
Ja, jag tycker att det är viktigt att man för in en kunskap med kosten, att det är viktigt att äta järnrik mat och att det kan vara så att man har järnbrist och att man då behöver liksom förstå vad det är och gå till doktorn och ta ett blodprov och sen kanske få järntabletter. Så det är viktigt. Sen man kanske kan ta hjälp av SISU till exempel att prata om, att ta in föreläsare som pratar om menstruation, vad kan man använda för mensskydd och vad använder ni, och ha en dialog. Och det kan vara bra med, vet ni vad menskopp är? Det är någonting som liksom man tvättar efter, så att det inte är förbrukningsvara på samma sätt som liksom mensskydd, och är det så att vi ska ha med det i väskan och så vidare. Så det är framförallt det, att förstå de här grundläggande bitarna kring menstruation. Sen så tycker jag att det är viktigt att man förstår i styrelsen också, kan bemöta, för att ibland blir det ganska mycket mediet, men man ska periodisera efter träning och så, men att man också, och det har jag också diskuterat med mina kollegor i medicinska kommittén i Svenska fotbollförbundet, att där har vi en samsyn om att det finns inte, vi har inte tillräcklig evidens och fakta på bordet för att kunna dra sådana slutsatser hur man ska periodisera sin träning, men vi följer forskningsläget som det är, så att klubbarna kan ju också vara trygga med att man behöver inte införa att man liksom systematiserar att följa och svara på frågor om sin menstruation. Så, utan man kan vara trygg att man gör ett bra jobb och man håller koll på de här grundläggande bitarna. Sen så generellt, om man kopplar bort det lite från mens just, så i alla damföreningar och flickföreningar, att ha koll på knäkontroll, vad det innebär och börja systematisera in det i träningarna i tidigt tonår. Det är ju absolut A och O om man tänker på liksom skadeförebyggande. För att visst, det är inte jättevanligt med korsbandsskador, men det blir såna oerhörda konsekvenser för den enskilda spelaren. Och vi förlorar också många talanger. Har du fått en korsbandsskada så har du 30% ökad risk att få det också på andra sidan och så. Så att där behöver vi verkligen, verkligen förebygga. Så det får jag passa på att skicka till styrelser och ledning i de olika klubbverksamheterna. Och ett tips, att jag tänker att man kan fråga er på SISU. Jag vet i alla fall att Elfsborg har jobbat så i vår damverksamhet. Så har man kontaktat SISU och vill ta liksom information om de här bitarna. Och så har SISU ringt till mig och så har jag tagit med någon kollega eller ringt till någon annan. Och så sätter vi upp föreläsningar och pratar om det för att också tränarna och spelarna ska känna sig trygga med varför man håller på med knäkontroll och varför det är viktigt att hålla i det och så.
Det är ett jättebra tips och en bra marknadsföringsdel här då, att de som lyssnar på podden här, i var man bor i Sverige eller vilken idrott man sysslar med, så är det ett jättebra tips att ta kontakt med någon av kollegorna precis och ta de här frågorna vidare. Du var inne på det lite här förut, men är det fler saker som rör sig rent forskningsmässigt, både kanske för lagidrotter men även individuella idrotter, något som du vill skicka med, något som sticker ut?
Nej, men jag skulle inte säga det, utan jag väntar med spänning på lite nytt forskningsresultat. Tycker att det är kul att man börjar prata om det och titta lite på att hur mycket kan det faktiskt ge prestation att förlägga just styrketräningen till exempel de två första veckorna. Vad ger det faktiskt i praktiken och så att vi kan få lite klarhet i det. Men annars har jag inte så mycket medskick mer än att vi inte ska tappa bort oss i den här debatten, utan idag vet vi inte hur vi periodiserar ut efter menscykeln. Men det vi vet är att kvinnor menstruerar mycket. Det kommer en ny generation som kanske inte kommer att menstruera lika mycket. Men vi behöver hålla koll på hjärnstatus, och jättebra om våra idrottare vet att liksom hjärnet är kopplat, eller vad hjärnets funktion och så vidare, och att det är det som transporterar syre till musklerna, och att man kan känna sig trött och orkeslös, och i teorin en minskad liksom prestationsförmåga om man har hjärnbrist. Och sen så ta hjälp med mot menssmärtor, så att och en förståelse bland tränarna att det är inte alltid man lyckas förebygga och liksom ta rätt tabletter, och det kanske man kanske har jätteont ändå, och våra spelare som ligger i fosterställning ena dagen och blir mentalt och liksom fysiskt känna sig uttömda liksom, det måste vara en tillåtande del där, att man lyssnar på spelarna som säger ja, men jag har haft så ont, jag vet inte om jag borde träna. Nej, men vila istället och kom tillbaka, hitta fokus, så att när du är på våra träningar så ska du känna att du kan prestera. Så det är viktigt att ha en förståelse där också. Så det är väl de bitarna jag skulle vilja skicka med.
Jätteintressant, Matilda, och jag skulle kunna prata en lång stund till, men medskicket är ju att lyssna på det här och få en bra bildning och utbilda sig och stötta tjejerna eller kvinnorna i de här frågorna. Och återigen ett stort tack för din medverkan och diskutera om mens och prestation.
Tusen tack!
Tack Matilda och tack Andreas för ett bra, nyttigt, lärorikt samtal. Andreas, vad tar du med dig från ert samtal?
Framförallt så tar jag med att det är på flera olika nivåer i en förening. Sen är det ju indirekt tjejen eller som på något sätt kan lära sig kanske hur hon ska prestera bättre eller hur hon ska tänka vissa saker. Men det handlar även om ledarskapet som vi var inne på förut. Det handlar också om hur föreningarna ska tänka på ett annat sätt än vad man kanske gjort tidigare. Så att en väldigt bred palett av olika saker för att göra det ännu bättre för ett lag eller för en individuell tjej som håller på med idrott. Det tycker jag var liksom själva summeringen på något sätt.
Mm. Och det är ju nyttigt att höra Matilda prata om det här, som är påläst, som är kunnig, och lite slå hål på vissa myter och skrönor kring det, och också är ganska öppen med att men vissa saker vet vi inte tillräckligt om än, och det tycker jag är också ganska talande kring det här. Jag är ju rätt övertygad om att hade det varit män som hade mens så hade vi vetat mycket, mycket mer om det än vad vi gör idag, utan vi ligger lite efter tycker jag det känns som i forskningen mot vad vi skulle kunna göra annars, och det finns en ganska tydlig förklaring till det, tror jag, att det är män som ofta har styrt mycket i samhället helt enkelt. Och jag tror att det är därför extremt viktigt att hålla sig uppdaterad kring det här, för att den här podden är ju liksom daterad till november 2023, och det är viktigt att hålla koll på vad händer då i den här forskningen som är väldigt progressiv just nu framåt, så att vi inte fastnar i och tänker att okej, nu har Matilda sagt det här, det är det här som gäller, utan att vi hela tiden försöker hänga med och se vad kommer man fram till. Är det här som Chelsea håller på med i deras damlag med att periodisera sin fysträning kopplat till menscykeln, är det någonting som man borde göra, eller är det någonting som vi vet för lite om och som de testar just nu så att säga? Så att det gäller ju att vara på tårna i den här frågan också, tror jag, mer än i många andra frågor.
Det med Chelsea som du tar upp det, Johan, det är också intressant, för att de har ju kanske både all ekonomi till bud, så de har personell resurser och sånt där, medan då...
Och de har en kvinnlig tränare, vill jag också lägga till. Jag tror att det kan påverka ganska mycket.
Absolut, det är förmodligen en viktig faktor. Men när det kommer ner på våra breddgrader så kanske det kommer någon ledare eller tränare någon minut innan träning och så här, att hur kan vi förhålla oss med de sakerna? Hur kan vi hjälpa föreningarna och liksom få det bästa utifrån den verkligheten vi lever i? Men jag tror att, precis som du sa, det finns jättemycket att göra och att det kan bli liksom ett uppvaknande för även in i styrelserummet, att det inte bara tjejen eller laget som ska ta de här frågorna, utan det är egentligen hela föreningen som ska underlätta för att det ska bli bra för varje enskild tjej, oavsett om man är lagidrottare eller om man håller på med individuell idrott.
Och jag håller helt med er båda kring hur viktig den här forskningen är nu och att man faktiskt lägger fokus på vad som är kopplat just till tjejer specifikt, men även generellt inom forskning och prestation. Ta bara exempel som den här relative age effect. Det är jättemycket forskning som görs på prestation utifrån ålder och hur långt man har kommit i sin utveckling, där det är väldigt mycket killar som ingår i tester och prover och undersökningar, men väldigt lite eller kanske till och med inga tjejer som ingår i testgrupper. Och det är också otroligt viktigt att det här överförs på, ja men, det finns ju ett större underlag med killar såklart som det ser ut nu inom fotbollen och även andra sporter. Men att man tar det här vidare, att se till att man får in gruppen tjejer i all typ av forskning för att det skiljer. Och där typ mens är en sån grej där en faktor som spelar roll som vi då inte alls tar i beaktande eller har gjort hittills. Så tror jag är jätteviktigt.
Ja. Och då kan man ju tänka som ledare när man hör det, ja men det kan inte jag påverka så mycket. Nej, kanske inte direkt, kanske indirekt på ett eller annat sätt. Men hon har ju, Matilda har ju flera olika idéer och förslag på hur man faktiskt i sitt lag som ledare eller som aktiv också för den delen kan ta upp de här frågorna på, eller vad man kan göra själv kring det. Och det är ju dels kring kosten, att den ska vara järnrik. Det är fundera kring och kanske ha en föreläsning kring mens med mensinformation för de som behöver det. Och hon är ju extremt tydlig med att det här med knäkontroll är någonting som vi måste få in för tjejer tidigare och få dem att förstå varför det är så viktigt att jobba med. Och det känns som att nu kanske jag är färgad av att jag har en kollega vars handbollslag som spelar i Allsvenskan har haft flera liksom korsbandsskador ganska nyligen. Men det känns som att det är väldigt vanligt inom en viss typ av kvinnliga idrotter, så är ju knäskador väldigt, väldigt överrepresenterade. Och där tror jag att det finns också mycket viktigt att göra, för att det viktigaste egentligen för att kunna idrotta på vilken nivå det än är ju att man har en kropp som fungerar.
Och som du är inne på det, så förklarar hon ju vissa saker utifrån under mensperioden, hur vissa skador kan dyka upp eller hur man ska träna och så vidare, vilket då gör att det är ju egentligen en helhetsdel som man kanske måste tänka på mycket mer än att det här är en isolerad fråga, utan det här är en oerhört viktig fråga, men den hör ihop med de bitarna som du tog upp förut, Johan.
Och jag vill också trycka på vikten av att jag som tjej får den här informationen. För jag har inte haft speciellt bra koll eller information under min tonår, kan man säga, när jag spelar fotboll. Att det här har någon inverkan eller påverkan, eller att jag har brytt mig speciellt mycket. Och såklart handlar det också om hur påverkad man själv är som individ av sin menstruation eller av sin ägglossning eller vad det kan vara. Men vikten av att vi tjejer också får reda på att det här spelar roll. Och lite som ni sa i början, det är viktigt att vi män får reda på och förstår. Och det kan ju vara extra viktigt i en ledarroll eller tränarroll, där vi ändå ser mycket killar eller män som är tränare för tjejlag eller damlag. Men även för oss tjejer så är det ju bra att få mer kött på benen, mer forskning kring ämnet. Så att, ja, viktigt för alla. Kul att Matilda kunde vara med i podden, verkligen.
Ja, vi kan väl också säga då att ni som är ledare för tjejer, jag förstår att det är ett svårt ämne att ta upp, framförallt om man är man då, och det handlar inte om att ni ska bli experter på det här, utan våga lyft frågan på ett eller annat sätt. Ett jättebra sätt är att höra av sig till sitt RFC-distrikt och säga att vi vill ta tag i den här frågan i vårt lag, hur gör vi det på ett bra sätt? Och förhoppningsvis så finns det någon som kan komma ut och föreläsa eller hjälpa er med någon typ av material, eller hjälpa till att ta fram någonting, så att vi ser till så att vi inte liksom bara blundar för frågan och duckar för den, för att den är lite obekväm och för att det är lite svårt att prata om, framförallt som man, tror jag. Så att, att våga liksom lyft frågan, våga prata om den, våga se till så att vi tar det på allvar och ger tjejerna bästa förutsättningar att få idrotta på den nivå de själva vill.
Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF-SISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden, gör du det enklast via vår Instagram. Där heter vi, precis som podden, Här pågår föreningsidrott i ett ord. Du kan också mejla om du hellre vill det till podd@rfsisu.se. Vi hörs igen i nästa avsnitt.